Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Yes, då är vi igång igen, gott folk. Välkomna hit till podden Nyans. Det ska bli så trevligt att spendera eftermiddagen med er, eller morgonen, eller dagen, eller natten, eller när ni än lyssnar. Idag ska vi prata om stalking igen, eller stalkning som min mamma säger. Som det tydligen heter på svenska, har hon förklarat. Det heter stalkning. Hur som helst, hallå på er. Jag heter Hanna.
Jag är Paula.
Och jag heter Kajan.
Då så. Då kör vi.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Gott folk, det är inte ofta man säger.
Nej, jag planerade i förväg.
Är det sant? Fan vad trevligt.
Ja.
Det lät.
Det tyckte jag också.
Det är liksom samma genre som God afton mitt herrskap.
Mm, mm. Hur mår ni?
Ja. Det är lite mycket va, med höstlov tycker jag.
Mm. Mm.
Höstlov när man inte är ledig.
Ja.
Jag har två barn lediga hemma och en hund och ganska mycket jobb den här veckan. Det går
så
där.
Att det ska vara mycket jobb just när det är dåliga förutsättningar för att jobba.
Visst.
Då helt plötsligt ska det smälla till.
Alltid så.
Ja.
Så när man har det lite fritt och verkligen, verkligen, verkligen vill, då är det ekade tomt.
Mm.
Nästa person.
Nästa man på rakning.
Hur mår din tatuering?
Den var så fin. Jag har glömt att säga det. Den var skitfin.
Jag är mycket nöjd så här långt. Nej, men den ser väl läka som den ska, tror jag. Jag är ganska öm liksom fortfarande över benet. Och det märks ju liksom på vilka ställen på den där hon gick över flera gånger under tatueringen. För att det skulle vara färg i olika nyanser och sådär. Där är jag extrem. Det som gjorde absolut ondast, det var skuggningen på ett ställe och sen när hon satte den vita färgen på slutet, och det är ju också just sådär, den vita färgen sattes ju sist av allt på ställen där det redan hade tatuerats innan. Men den tog heller inte speciellt lång tid, alltså den vita färgen tog kanske kvart 20 minuter att sätta dit.
Jag har ju två mindre tatueringar på liksom bröstet, en på varsin sida. Men ja, de är liksom inte särskilt genomtänkta och liksom passar inte ihop riktigt så här. Så jag har ju tänkt att jag ska göra någon stor jävla blaffa över hela.
Älskar över hela chest pieces.
Alltså, ja.
Jag har en. Jag ska skicka på min mail, ska jag skicka en bild till dig, Kajan, på min dröm chest piece. Alltså den är så fin. Det är en tjej som jag följer på Instagram som har världens finaste tatuering.
Det är i färg, typ eller?
I färg. Flera färger. Mm. Det är som, alltså det är som en, det är typ ett hus på en sluttning. Och det, alltså den är så häftig.
Skulle du vilja ha så?
Ja.
Ja.
Det är ju typ
men du har
dröm.
Ju inga tatueringar.
Jag har inte en enda.
Det här helt måste naken. Du åtgärda.
Helt naken.
Naken som ett litet barn.
Mm.
Ja, det borde vi göra någon grej. Vi kan tatuera oss samtidigt.
Ja.
Vi får göra en nyans-tatuering.
Eller hur? Ja. En sån motsvarande som casten i Sagan om ringen gjorde sin elva eller vad det var.
Precis.
Kan vi ha ett... Vi gör varsin späckhuggare.
Alltså, vi får ha någon kick-off här nere istället för att jag ska komma upp till er. Får ni komma?
Eller, ja, men det är klart vi ska. Det får vi absolut ha.
Så tar vi en tatuering på...
Men min stackars tatuerare då? Blir det intressekonflikt?
Ja.
Det här får vi lösa off-cam.
Det här får vi slåss om. Ja, jag ska lägga ner min lilla virkelevirki. Hur mår du, Hanna?
Nej, men det är bra. Jag är nervös. Så här... Den känslan.
Oj. Som Nasse.
Jag är ju så här lite lätt illamående för att jag är nervös.
Var du nervös? Ja, för springet.
För springet, ja.
Oh. Berätta för lyssnarna vad du ska göra för springis.
Jo, men på fredag kväll klockan 18 så ska jag springa på budget 100 miles lopp som är 16 mil i Mölle började i Skåne, så ska man springa till Båsta. Och jag är jättenervös.
Det här hade vi kunnat, om du hade sprungit till mig och tillbaka, då hade du ju kommit upp i det.
Ja, ungefär. Ja.
Mm. Men du kan tänka så här, att när våra Patreon sitter och lyssnar på det här avsnittet, då har du redan klarat det där loppet.
Ja, det är sjukt.
Eller hur?
Det är sjukt. Då är så när vi spelar gjort. In på måndag, då kommer jag vara mör.
Då ligger du ner.
Ja.
Mm.
Fan att
nej,
jag har
visa
bild.
Dina, du kommer visa dina tånaglar igen.
Ja. Det är bara, så är det.
Fan.
Okay. Men jag har inte så många tånaglar kvar. Så det lär inte vara så spännande. Men okej, okay, ja.
Kan vi rycka plåstret?
Ja.
Vad säger ni? Ska vi först ta och kanske komma överens om att vi, för det är ju alldeles riktigt att det här fenomenet stalking faktiskt heter stalkning. Mm. Det är inte bara ett hittepå.
Det är inte bara min mamma som har kommit på att
det är ett ord. Det är inte bara Hannas mamma eller någons mamma, utan det är ju faktiskt så. Jag tycker att det känns väldigt knepigt att säga stalkning.
Jag avskyr det.
Ja.
Och framförallt tycker jag för att stalkning är en så otroligt ful försvenskning av ordet.
Det är jättefult. Stalkning.
Man får ju skämmas grönsak. Över sitt språk.
Nej,
stalking säger vi.
Vi står för våran anglosism. Ja. Det är bara så.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Det här avsnittet kommer vi kalla för stalking i Skellefteå.
Mm.
Det var jag som fattade ett beslut.
Ja, bra tackar, där.
Tackar. Källor för det här avsnittet. Det här kommer också vara ett lite speciellt avsnitt. De handlingar som vi har är en tingsrättsdom. Sen så är det här fallet som vi kommer prata om ett fall som har tagits upp just precis nu i en SVT-serie i tre delar gjord av Johannes Hallbom. Och det är Dokument inifrån Staker. Just nu när vi sitter och spelar in så finns det två avsnitt släppta. De första två och ett är ännu inte släppt. Vi skulle få en förhandstitt på det, men på grund av klippning och sånt där så hade det inte hunnit bli redo när vi spelade in det. Men när ni lyssnar på det här så finns alla tre avsnitt ute och titta på SVT Play. Jag har också lyssnat om på ett avsnitt av Det mörka psyket om stalking, där de också är väldigt tydliga med att det på svenska heter stalkning. Vi får förlåta dem för det. Jag har också lyssnat på podden Destruktiva relationer som har ett avsnitt om stalking. Det var inte det bästa jag hört. Och jag hittade sen också i lite annan research när jag googlade runt att man läste ganska mycket rakt ur från artiklar som man inte sen hänvisade till. Men jag har lyssnat på det i alla fall. De inblandade personer som vi kommer att prata om är... Det är egentligen två brottsoffer. Men det är framförallt en som vi kommer att prata om, så att jag omnämner honom. Han heter Felix Åkerlund. han är med och pratar då förstås i den här dokumentären i tre delar. Och så har vi en förövare, och det är en förövare som vi kommer att kalla för Jennifer. Hänger med, för nu blir det mycket. Vi är i Skellefteå och det börjar trilla in sms till lite olika tjejer runt om i staden. SMSen är ifrån någon som säger sig vara flickvän till en kille som heter Felix. Och nu hör den här då flickvännen av sig till olika tjejer och skriver att de ska sluta och skicka olämpliga meddelanden och nakenbilder till hennes pojkvän. Det finns också andra typer av sms som handlar om att Felix har pratat skit om de här tjejerna och ljugit om dem och sådär. SMS-skrivaren är väldigt envis, trots att de här tjejerna säger att de inte har haft någon sån kontakt med den här Felix, som många överhuvudtaget inte vet vem det är eller bara har väldigt ytligt koll på, så håller avsändaren fast vid att hon både har sett de här sms:en och också de här avklädda bilderna som sägs vara skickade. Flera av de här personerna som blir kontaktade hör av sig direkt till Felix, letar upp hans nummer eller får tag på det och säger till honom att vad det än han är som, eller vad det än är som han håller på med, så får han lägga av med det. De blir rätt arga på att bli indragna i det som de tror att han hållit på och spridit. Oftast får de ingen respons alls av Felix. Det dröjer inte särskilt länge innan det här börjar eskalera. Förutom sms:en till olika tjejer så börjar det också spridas rykten om Felix. Det handlar om att han är en våldtäktsman, att han har gett en massa tjejer könssjukdomar, att han slår kvinnor och att han beter sig allmänt illa. Skellefteå är en liten stad som vi vet, och ganska snart vet nästan alla vem Felix är utifrån de här ryktena. Och det är ingen trevlig uppfattning om den unga killen i 20-årsåldern som de flesta får. Men anledningen till att Felix ofta inte svarar när någon hör av sig och skäller ut honom, baserat på att de fått sms från hans tjej då, är att Felix vet vad det här handlar om. Och det är svårt att försvara sig mot det på ett sätt som låter trovärdigt. Felix har vid den här tiden nämligen ingen flickvän. Och han själv har fått sms och samtal från ett okänt nummer under en tid tillbaka, eller sedan en tid tillbaka. Felix kommer att berätta för rätten om hur allting började. 2015-2016 så jobbade han i Luleå och han veckopendlade dit från hemmet i Skellefteå. I Luleå så dejtade han en tjej. Han dejtade henne ett kort tag, men så vill hon plötsligt avbryta relationen och hänvisar till att Felix under då helgerna som han åker hem till Skellefteå ska ha träffat andra tjejer samtidigt som de då dejtade. Och hon säger också att hon fått reda på det här av en av Felix kompisar. Den här dejtandet tar slut med anledning av det här och Felix konfronterar kompisen som erkänner att det här har sagts till den här tjejen då. Felix och kompisen blir osams och de slutar att umgås för ett tag. Lite senare så börjar Felix dejta en annan tjej som han träffar genom Tinder. De hinner ses kanske tre gånger innan även den tjejen säger att hon fått höra att han träffar andra. Hon hade fått sms från ett okänt nummer om det här och de här sms:en fortsatte att komma. Hon avslutar relationen med Felix trots att han säger att det här inte stämmer. Efter det här så är det lugnt ett tag, men sen börjar även Felix då att få fler sms. I början är det ganska oskyldiga meddelanden från det här numret som börjar på 072. Och jag säger det för att man pratar mycket om det i dokumentären, just det här 072-numret. Han vet inte vem det tillhör. Det går inte att söka rätt på vem det tillhör. Men de här sms'en då, som från början var oskyldiga, kunde handla om att han hade varit ute på krogen med kompisar på kvällen och sen får ett sms om att han var snygg ikväll eller liknande kommentarer om vad han precis hade gjort. De här sms'en, jag säger redan här nu att det kan vara vissa oklarheter. Liksom, det här är något som pågår under flera, flera års tid, så det kan vara vissa oklarheter med när liksom, i tiden det sker. Så att ni får ta det lite grann som ett svep ifall att jag säger fel på någonting, i vilken kronologi allting är. De här sms'en i alla fall var skrivna i vi-form, vilket gav Felix känslan av att det var flera stycken som skrev och som liksom stod gemensamt i det som de skrev. Han ignorerade meddelandena, men det kom bara fler och fler och oftare och oftare. Till slut så svarar Felix då och ber den här avsändaren att sluta höra av sig på det här sättet, men utan framgång. Det tystnar inte, utan tvärtom så eskalerar allt. Och det är nu som han alltså börjar få meddelanden från andra personer som frågar vad det är han håller på med. För även de har fått sms från 072-numret som på olika sätt nämner Felix. Och folk blir förstås arga och frågar vad det är han håller på med, varför han ljuger om dem, varför han säger att de har skickat bilder och så vidare. Men Felix har svårt att göra sig trodd när han säger att han vet inte vem det är som skickar det, men att han inte har någonting mer att göra. Och det hjälper inte heller att de som blir kontaktade av det här numret på sin höjd är ytligt bekanta med Felix, eller bara personer som han har stött på någon gång. För de känner honom inte och vet inte om det här är någonting i linje med hur han brukar agera eller inte. Flera av de tjejer som hör av sig till Felix och är upprörda över vad det har stått i sms'en säger till honom att de ska anmäla honom för förtal, för att de tror att han har sagt saker om dem som inte stämmer, eftersom att det är vad som har stått i sms'en. 2017 får Felix den första sms'en som anklagar honom för att vara våldtäktsman. Och det börjar också ringa till Försvarsmakten då, där Felix arbetar. Det är en kvinna som ringer och söker vakthavande befäl där och frågar om de vet att de har en våldtäktsman och kvinnomisshandlare som jobbar där. Felix har pratat med sin chef eftersom de här anklagelserna mot honom inte avtar. Men det fortsätter ju bara, och även trots att han då har pratat med sin chef så kommer det sättas in säkerhetssamtal och man måste utreda och ta det här vidare, och man frågar ut Felix på olika sätt. Och han känner själv hur tilliten för honom försvinner på arbetsplatsen. Det blir väldigt jobbigt. Även kvinnliga kollegor och också värnpliktiga som han är instruktör åt blir kontaktade av numret och får höra då att Felix har sagt saker om dem. Så det blir en väldigt otrygg situation även på jobbet. Felix kommer in på en utbildning som han har suktat efter, en specialistofficerutbildning i Halmstad. Det är då 2019-2020, och han ser fram emot att börja på den här utbildningen och tycker att det känns skönt att få byta stad där, till något nytt där inte alla känner till honom och tror en massa saker om honom. Men bara några dagar innan utbildningen ska börja så får han sms om att det är, han inte tror att det ska hjälpa att flytta till Halmstad. Ingenting kommer försvinna. SMS-aren visste vart han skulle och skrev ut det. Det skrevs också att personer i Halmstad skulle kontaktas och att flera redan visste om att han var en våldtäktsman. För Felix blir det här för jobbigt och tänka sig att det kommer vara precis samma sak i den här nya staden, så han bestämmer sig helt enkelt för att inte påbörja den nya utbildningen, utan han stannar kvar hemma. Han mår sämre och sämre. Han sluter sig allt mer. Vänner och familj märker att han inte vill vara med på saker, men han berättar aldrig vad det handlar om. Han skäms för hela grejen och han vill heller inte blanda in sina nära av rädsla för att de ska börja få meddelanden. Men var han än är och vad han än gör så verkar det som att SMS:aren har koll på honom. Det skrivs om vad han gör hemma i sin lägenhet. Att smsaren ser att han sitter och spelar tv-spel till exempel. Det skrivs om hur bilen har parkerats. Vem han är med, hur han är klädd och så vidare och så vidare. Till och med när han är på väg till hemavan som är hans familj ställer dem. De har varit där jättemycket när han växte upp för att åka skidor. Och till och med när han är på väg dit, han ser det som sin tillflyktsort på många sätt. Men till och med då när han är på väg dit för att åka skidor så ligger smsaren steget före. På väg dit så får Felix samtal från hotellet och chefen där. Och man säger att han inte är välkommen dit efter allt som han har gjort. Från 2019 och framåt känner sig Felix konstant övervakad. Han kan träffa någon och nästan direkt efter få meddelanden om vad han har gjort. Hans familj hotas, alltså till honom. Det är grova hot, hot om våld. Hot om misshandel, våldtäkt och så är det tillsammans med bilder eller information som visar att smsaren vet var familjemedlemmarna finns. Felix har en person som han pratar väldigt mycket med och också får mycket stöd från. Det är en tjejkompis, det är faktiskt samma kompis som han blev osams med där för flera år sedan. Men de hittade tillbaka till varandra. Och Felix känner nu att hon är den som han kan anförtro sig åt. Den här kompisen har nämligen själv också börjat få en stor mängd sms till följd av att hon umgås med Felix. Så båda vet hur det är att vara utsatta och de söker stöd hos varandra. Även den här kompisen får motta rätt grova hot och vid ett tillfälle så ringer hon livrädd och säger att det är människor hemma hos henne. Efter att samtalet avslutas så går det inte att få tag på henne och flera kompisar skyndar sig dit. Då är hennes lägenhet alltså sönderslagen och hon själv är väldigt medtagen. Och hon berättar då om hur hon har blivit utsatt för ett övergrepp av de här personerna som alltså stod och väntade på henne när hon kom hem. Felix och hans kompis åker då till polisen efter det här. Han känner någonstans att det måste vara nog nu. Det här är så extremt och allvarligt. Men när de är där så ångrar sig tjejkompisen och hon känner sig inte bekväm med att berätta om våldtäkten för polisen. Så istället blir det att Felix börjar berätta för polisen om de här sms:en och förföljelsen i stort. Men polisen tar inte det här på allvar. Trots att han kan visa upp telefonen och visa upp allt som har skrivits. De tror istället att det rör sig om något kärleksdrama. Och några dagar senare efter att de har varit där så får Felix brev om att det hela är nedlagt. Det går inte att utreda. Felix tjejkompis mår väldigt dåligt men hon känner en person som är polis som hon söker råd hos. Och hon berättar för Felix om vad den här polismannen har gett dem för råd, nämligen att ignorera samtalen och smsen och hoppas på att den här avsändaren ledsnar till slut. De gör just det, men när smsen ändå inte slutar att komma får Felix höra hur polismannen berättat för Felix tjejkompis om hur det också har kommit in en massa våldtäktsanmälningar och annat mot Felix. Och hur den här polismannen då som vet bakgrunden helt enkelt fått dem att försvinna. Eftersom polismannen genom det har begått grova tjänstefel får de dock inte berätta det här för någon. Inte prata om det. Och det gör de heller inte. Felix är väldigt tacksam för den här hjälpen och känner att utan den här polismannen så skulle han sitta i fängelse vid det här laget. Vid ett tillfälle så har Felix till och med kunnat läsa om sig själv i lokaltidningen där det är hans signalement som beskrivs där man skriver om ett våldtäktsförsök som skett under natten. Det beskrivs alltså hans utseende och också precis de kläderna han hade på sig kvällen innan. Och strax efter att han läser det så får han sms från numret igen som undrar om han kände igen sig av beskrivningen i tidningen. Till slut så kommer Felix pappa, vi kommer ihåg att han inte berättar för någon om det här, han pratar bara med sin kompis. Men till slut så får Felix pappa reda på allting. Han får själv höra saker och frågar känd Felix som till slut berättar allting. När pappan senare råder Felix att själv höra av sig till den här polismannen som de tidigare fått hjälp från, så bestämmer han sig för att göra det. Men Felix tjejkompis får höra att Felix tänker prata med polismannen och hon blir vansinnig. Han får absolut inte göra det. Men det gör Felix ändå, och polismannen, han säger att han inte förstår vad Felix pratar om. Han har absolut inte trollat bort några våldtäktsanmälningar. Det har överhuvudtaget inte funnits några. Och han har aldrig varit inblandad i det här överhuvudtaget. Felix börjar undra hur mycket av det som hans tjejkompis sagt faktiskt är sant. Och kollar bland annat med sina chefer på regementet. För hans kompis har sagt att hon har suttit i upprepade möten med dem för att försäkra dem om att Felix är oskyldig. Men när han frågar dem så har inga sådana möten ägt rum. I början av 2020 så kommer Felix att träffa en tjej som han börjar dejta. Och den här tjejen kommer vara andra målsägande, men det här kommer Hanna prata om sen. Snart får Felix sms där det står att den här tjejen som han har börjat dejta är en av dem som står bakom numret. En i gruppen av alla som hatar Felix och vill fälla honom. Felix tar kontakt med tjejen som han träffar och börjar att berätta om allt som har hänt de senaste åren. Om allt kring det här numret. Och när tjejen han träffar får höra det här så råder det för henne ingen tvekan om vad det här handlar om. Det finns nämligen en gemensam nämnare genom allt och en person som det hänt mest konstigheter kring. Och det är hans närmsta tjejkompis, den som han har anförtrott sig åt. Och det är också personen som vi kallar för Jennifer. Alltså hon som han blev osams med för flera år sedan för att hon började säga till en tjej han träffade att han var otrogen. Vid ett tillfälle efter att Felix har börjat dejta den här nya tjejen så dyker Jennifer upp i Luleå och de pratar. Hon är arg för att han träffar en annan tjej. De har haft en ska vi säga, KK-relation kan man väl säga. Någon form av sexuell relation har de haft tidigare. Och hon är nu arg för att han träffar en annan tjej. Hon säger också att hon ska anmäla Felix för våldtäkt och också att hon vill ha uppgifter på den här nya tjejen. Hon vill veta adress och telefonnummer och namn och sådär. Och direkt efter det, Felix berättar lite grann för kompisen, och direkt efter det så börjar den nya tjejen bli utsatt också för sms:en. Faktiskt så när hon flyttar till en ny lägenhet så är det någon som just från det här numret ringer upp hyresvärden, påstår sig vara från polisen och säger att man har span på Felix nya tjej och på hennes lägenhet på grund av narkotikaverksamhet. Och man säger sig också kunna vara behjälplig med att vräka den här tjejen. Den nya flickvännen blir helt enkelt utsatt på en rad olika sätt av det här okända numret, och hon kommer känna att bli kontaktad av vänner till Jennifer som säger att de misstänker att det är hon som ligger bakom telefonnumret. För det är alltså Jennifer, en av Felix närmsta vänner, som kommer att åtalas för bland annat förtal och olaga förföljelse. Det vill säga den rubricering som stalking går under. Så kort då, vad är det hon säger om det hela? Vad är hennes försvar? Men Jennifer menar att hon är oskyldig. Hon säger att hon har varit lika utsatt som Felix i princip. Hon får ju massa besvärliga frågor både under utredningen och också under huvudförhandlingen om saker som till exempel att en av de tjejerna som blev kontaktade av det här 072-numret ringde upp det på FaceTime. Och då var det Jennifer som svarade, alltså med videosamtal. Jennifer förklarar det här med att hennes Apple-ID på något sätt måste ha blivit kopplat till 072-numret. Och också att andra personer har vet om hennes lösenord. Hon nämner ganska specifikt Felix att han vet om det. Och då på något sätt måste ha loggat in och då kommit liksom åt det här på något sätt. Polisen har också under förundersökningen kunnat koppla det här numret till en mailadress som tillhör Jennifer, där hon i en arbetsansökan angett det här numret som att det tillhör en referens. Det här menar hon inte är hon som har skickat, och återigen hänvisar hon till det här med lösenordet och Apple ID som någon annan måste ha loggat in på. Det finns bara ett stort problem för Jennifer, och det är att under utredningen, inte bara ett stort problem, det finns många stora problem för Jennifer, men under utredningen så har tekniker kommit fram till att det är det fysiska simkortet till 072-numret som har använts i Jennifers telefon. Det här kan man se, det har alltså inte handlat om något annat inlogg på någon annan enhet. Ja, det finns lite mer, det är jättemycket kring det här, men det blir så långt, jag kan ta in någonting mer i diskussionen sen. Jag ska bara säga att det är det som det handlar om, det jag har pratat om, att det kommer mycket sms och så till Felix, det rör sig alltså om ungefär 2000 sms, och sen till det så har vi mängder av samtal och sådär också. Ja, vilken grej.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Det är, ja, alltså mängden är ju bara, oh, alltså det är så, det är ju liksom ett heltidsjobb.
Det är bortom bara allt. Att liksom,
ja. Ja. Jennifer åtalas för olaga förföljelse, förtal och ett brott som jag aldrig riktigt stött på tidigare, som heter föregivande av allmän ställning. Det vill säga att man utger sig för att vara en myndighetsperson. Och i det här fallet då när hon ringde till hyresvärden och påstod sig vara polis. Och den olaga förföljelsen, det målsägande där, det är Felix. Och sen då är hans då den nya tjejen som är målsägande när det kommer till förtalet. Och det här föregivande av allmän ställning. För att de två hänger ihop när hyresvärdena kontaktades. Och bevisningen i det här målet består såklart av väldigt mycket material. Alltså skärmdumpar och liksom, ja, alla de här sms'en. Det är en it-forensisk utredning över det här som Kaja var inne på med telefonen och det här 072-numret och hur det då är kopplat till hennes telefon. Och sen så är det förhör med alla som har varit berörda på olika sätt. Och också med Jennifers vänner och sådär. Till en början med konstaterar tingsrätten att båda målsäganden ger ett väldigt trovärdigt intryck. Och att det de berättar får stöd av den övriga bevisningen. Och på samma sätt så hyresvärdarna vittnar ju, och man säger samma sak om deras vittnesmål, att de är väldigt trovärdiga. Jag glömde säga det, att tingsrätten säger egentligen aldrig huruvida Jennifer nekar till brott eller medger brott, men i hennes del där de skriver ner vad det hon har sagt, så hon påstår ju att hon också är ett offer i det här, så man får ju utgå från att hon nekar till brott. Den stora frågan i det här målet är huruvida det är bevisat att Jennifer, att det är hon som står bakom det här 072-numret. Det är liksom den första stora frågan. Och då säger rätten så här: det kan inledningsvis konstaterats att den person som kontaktar Felix måste vara en person i hans omedelbara närhet och med god insyn i hans personliga förhållanden. Det tyder innehållet i meddelandena på. Så bara genom det så kan man ju liksom snäva in cirkeln av vilka det skulle kunna vara ganska mycket. Och sen säger tingsrätten, kontakten med den nya tjejens hyresvärdar togs också kort tid efter det att Felix började träffa henne och flyttade in i lägenheten. Ett av de starkaste bevisen för att det är just Jennifers telefon, det här 072-numret, att det går till hennes telefon, är simkortet som jag har suttit i. Och då säger rätten, det är också utrett att det fysiska simkortet till 072-numret suttit i telefonen. Det har alltså inte varit så att annan brukat hennes Apple ID, utan det fysiska simkortet är det som liksom, ja, har suttit. Det kan vidare uteslutas att annan använt sig av Jennifers telefon. Så jag håller med tingsrätten där, att så här, det är liksom, ja, det är väldigt tydligt om det har suttit i telefonen att det är hennes, och det är hennes telefon som hon har använt. Det blir liksom svårt att, ja, komma runt det beviset. Men det finns också andra saker som talar för det, och det är bland annat att hon, från den här telefonen så har hon också, har man hittat så här e-postmeddelanden då hon ska ha skickat en jobbansökning med hennes namn. Och det är liksom kopplat till samma, det är samma Apple ID. Och att det tänks efter mig att det vore ju väldigt märkligt om någon skulle ha råkat också skicka en jobbansökning med hennes namn. Så det finns lite andra saker också som gör att så här, nej, men det här är ganska säkert bevis. Sen finns det också två vittnen som har varit vänner med Jennifer och som vittnar i rätten om att de gjorde någon slags skenmanöver där de gick och besökte henne på jobbet medan då en av de här vittnenas pojkvän ringde till Jennifers, det här 072-numret. Och då blev pojkvännen bortklickad, och samtidigt då så var det en telefon som ringde och Jennifer klickade bort ett samtal. Sen, det är lite oklart, jag tror inte det beviset i sig är väl inte så där supertungt, men det talar ju ändå i en viss riktning. Föga förvånande så konstaterar tingsrätten att vid en samlad bedömning finner tingsrätten att det är visat att det är Jennifer som legat bakom samtalen och meddelandet till Felix, och att hon också är den som kontaktat den nya tjejens hyresvärdar. Angående Jennifers förklaring till det här så säger tingsrätten att hon har inte kunnat förklara det förhållandet att det här 072-numret simmet användes i hennes telefon, och hennes uppgifter har i väsentliga delar varit oklara och svävande. Så att man köper inte hennes story överhuvudtaget. Men tingsrätten utvecklar också och säger att det är alltså visat att det är Jennifer som ringt det stora antalet samtal och som skickat drygt 2000 meddelanden till Felix. Och att genom det så har hon begått liksom det här brottet, förföljelse, genom att det är ett gäng, alla de här är liksom upprepade ofredande, och tillsammans så blir de här upprepade ofredanden en kränkning som utgör det här förföljelsen. Sen säger tingsrätten också att det är utrett att det är Jennifer som i samtalen till hyresvärdarna obehörigen och under falsk identitet utgett sig för att vara polis samt lämnat sanningslösa uppgifter med innebörden att flickvännen utreds för narkotiska brottslighet och därför bedrev spaning mot hennes bostad. Uppgifterna var sådana att de kunde förväntas utsätta flickvännen, eller inte flickvännen utan nya tjejen, för andras missaktning. Och gärningarna är bedöms som förtal. Och sen har hon ju också utgett sig för polis, och det får man inte göra. Så det döms hon också för. Och påföljden i det här fallet, det blir skyddstillsyn. Det skyddstillsyn är som villkorlig dom, fast med att man måste träffa frivården. Så att det är som en tingsrätten beskriver det så här: en skyddstillsyn innebär samtal med en frivårdsinspektör. Samtalen bygger på kognitiv beteendeterapi och har en enhetlig struktur och utgår från de individuella riskerna, behoven och mottaglighet. Samtalen sker genom ett urval av grundläggande KBT-tekniker för att skapa relation och verka för förändring. Träffarna löper under hela övervakningstiden och kontaktfrekvens bestäms utifrån riskbedömningen. under en skyddstillsyn förordnas utöver detta vanligtvis ett biträdande, en biträdande övervakare i ett individuellt uppdrag för stöd och kontroll. Så att till skillnad från villkorlig dom, när man får en villkorlig dom så händer det ju typ ingenting, förutom att om du begår ett brott så kan den här villkorliga domen omvandlas under den här prövoperioden typ till fängelse. Men i det här fallet så är det då skyddstillsyn, så att det är, hon måste då gå på såna här träffar som ska verka för förändring. Sen så döms hon också till att betala skadestånd på 40 000 kronor till Felix och 10 000 kronor till den nya tjejen. Jag kan bara så här spontant känna att det här, det känns inte som att den här domen eller påföljden reflekterar hur stort lidande en sån här sak har orsakat. Jag är inte på något sätt liksom för det här med strängare straff och vedergällning och hela den tanken. Men någonstans så ska det ändå till viss, alltså det måste ändå finnas någon slags känsla av det, när det kommer till mord så blir det ju svårare, eftersom att det, så här, det går aldrig att kompensera för att man har haft ihjäl någon, såklart. Men i såna här fall så vill man ändå känna att det finns någon jämnvikt på något sätt. Förstår ni vad jag menar?
Ja, alltså jag sa precis när att jag tänkte att jag skulle så här, ja, jag är inte för hårdare straff, men och för att det handlar ju inte, för det här man brukar prata om liksom med, ja, det är så lågt för ett mord och så vidare, för att det alltså i det fallet, det handlar ju aldrig om, vilket jag tror är en vanlig missuppfattning, att det är att straffet på något sätt liksom ska, ja, men vara likvärdigt och liksom och ersätta, nej, det som hänt. Och det är det aldrig, nej, det är frågan det. Om. Det är en omöjlighet liksom också när det gäller mord. Men i det här fallet så jag känner som du att det, och också i förhållande till liksom vad Anna, alltså grovt förtal, alltså vad andra mer liknande brott kan ge.
Jag tänker så här, det som är problemet är att det inte reflekterar hur allvarligt samhället borde se på det här. Ja, straffet ska ju någonstans reflektera hur, det ska ge en känsla för hur samhället ser på det här brottet.
Mm.
Och i det här fallet så får man ju inte känslan av att samhället tycker att det här är något allvarligt överhuvudtaget. Det här är ju bara en slap on the wrist. Trots att det kan orsaka, alltså det är ju ett enormt lidande det där. Alltså enormt. Nej, men
det är ju en terror under många.
Alltså, ja, och det måste ju, straffet måste ju någonstans reflektera att det här är verkligen inte okej. Och det tycker inte jag att det gör.
Nej, undrar hur, varför man inte tar in olaga hot i... Jag tänker för att hon hotar ju ändå, alltså hans anhöriga med, alltså både våldtäkt och misshandel och...
Jag vet inte.
Är det om man tänker att det liksom inte finns någon, att det inte skulle hända, att det var tomma hot liksom? Inte vet jag. Jag vet, det är så eventuellt. Mycket som är så jävla allvarligt i det. Alltså terrorn i sig med att vara konstant övervakad, men sen också det här att Jennifer är en väldigt skicklig stalker för att hon får sånt genomslag. Förstå att slå upp tidningen och se en rätt stor artikel som handlar om ett våldtäktsförsök under natten, och det är dig själv som, alltså att det är du som beskrivs.
Ja, det är så vidrigt. Det är ju verkligen Kafka.
Ja, alltså det här fallet, det är ju så extremt just från, alltså stalking är alltid väldigt obehagligt, men just att den här stalken får sånt enormt genomslag och liksom framgång i, det är ju en hel stad som tror att Felix är våldtäktsman, liksom vidrig person på alla möjliga sätt. Och så dessutom då väldigt allvarliga hot, och att han tror att det är han tror ju att hans kompis har blivit utsatt för en våldtäkt och misshandel och innebrott på grund av honom.
Alltså det är så vidrigt.
Jag ska hålla mig lite, kände jag nu. Nu började jag springa iväg. Sorry Paula.
Område 2, 29 återgång.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Det är lätt att dras med i den här typen av fall, tycker jag.
Mm.
Just för att det är Ja, men lite som jag varit inne och pratat om tidigare, liksom, att det är en sån här grej som det kan verkligen drabba precis vem som helst.
Ja.
Och inte helt sällan utan att man har en minsta aning själv om vad det är som har triggat igång en sån här grej. Ibland kan man ju kanske lite grann gissa. Alltså, har man varit sig i en kontrollerande eller våldsam relation och den tar slut, så kanske man inte blir helt förvånad. Och det är inte sagt för att det här på något sätt gör att det ligger någon skuld på offret eller inte gör det lika allvarligt. Men man kanske inte blir fullt lika förvånad när en sån person, åtminstone under en period, börjar ståka. Det har man ju liksom hört om, det känns som 100 000 gånger. Eller om man riktigt liksom så här blivit ovän med någon som sen inte kan släppa det och ska hålla på och försöka liksom ståka och förstöra. Men när det kommer så här, om man inte fattar någonting, man inte kan komma på alls varifrån det kommer, varför någon skulle vilja göra det här, hur det ens började, alltså...
Får jag hoppa in med, för det, jag tror att det passar sig så bra nu, för det var det du pratade om, med att i det mörka psyket så pratar man ju med en stalking-expert, en docent i kriminologi som heter Susanne Strand, som pratar om just det här med liksom, dels hur kännetecknas en stalker och hur kan det liksom, vad är det som triggar och så vidare, men också att det finns, som jag faktiskt inte hade koll på, att det finns inom forskningen och så där, framförallt och kriminologin, olika kategorier av stalkers som fungerar väldigt, väldigt olika, och det är därmed också väldigt olika saker som triggar. Var det något du hade tänkt ta upp, Paula, eller ska jag dra det?
Jag hade tänkt, men i och med att du redan är inne på det så kan ju du få...
För det är ju verkligen det som kan skilja väldigt mycket åt. Och då de här olika kategorierna av stalkers som man pratar om är den första som de kallar för den avvisade. Och då är det ju ofta just det här tidigare partners. Det kanske är mer precis som du sa, Paula, att man kan liksom förstå det, eller inte förstå det, men man ser var det kommer ifrån. Och det här är också den största gruppen, alltså det är det vanligaste. Och det ska också sägas att det absolut vanligaste är att det är kvinnor som blir utsatta och blir utsatta av män. Och också även att när det är kvinnor som stalkar, så är det oftare att kvinnor stalkar andra kvinnor. Så att kvinnor stalkar män, som i det här fallet som vi pratar om nu med Felix, det är i det stora hela rätt så ovanligt.
Det är ganska duktigt av oss att vi har lyckats ta två fall av kvinnor som stalkar.
Ja.
När vi ska prata stalking, när det är de ovanliga. Men det är väl kanske lite därför de också har blivit lite mer intressanta, för att de sticker ut på det sättet.
Ja, men och sen tänker jag också att det är, när vi har tagit upp i, jag tror kanske inte att det är så konstigt, för vi har ju tagit upp alltså stalkingbeteende i andra fall, men där det har slutat i ett mord till exempel. Men därför att det är män som är förövarna och är betydligt mer våldsbenägna och större våldskapital och så vidare. Så där är det ju också kanske oftare då att det liksom händer någonting annat, och då blir det som blir den stora biten.
Mm. Jag skulle säga att det förekommer ju, alltså just när det handlar om våld och nära relationer på något sätt, där det slutar i ett mord, så är det ju inte ett dugg ovanligt att det har förekommit någon form av stalking.
Nej.
Och det är även när det är kvinnor som är med. Jag tänker på Dexter, yep, mördaren till exempel. Mm. Det fanns ju en viss mått av stalking.
Yep.
Från hennes sida, både mot ex-pojkvännen och pojkvännens nya som hon försökte, eller som hon styckade. Så att
Nej, men precis, vi har ju
förlåt, du ska få vidare, det är fyra kvar.
Men gud, herregud, vi har väl tid, vi får prata. Men det var alltså den första, den avvisade, den vanligaste kategorin. Sen finns det kategorin som man kallar för den intimitetssökande, och då är det personer som, men det är kanske ofta det här man kopplar att någon stalkar en kändis, till exempel, att man söker en liksom närhet och också kan ha så här fantasiförhållanden med personer, och att man liksom bara vill vara nära dem på något sätt. Sen finns det den kategorin som man kallar för den inkompetente stalken. Och då handlar inkompetensen handlar ju om att man till exempel har svårigheter att läsa signaler. Någon klasskamrat är väldigt trevlig mot den och man tror att det betyder att man är ett par. och så vidare. Så man övertolkar och läser in saker. Och sen så finns det hämnaren. Och det här hade jag liksom inte alls koll på att det gick under samma begrepp. För här verkar liksom i princip rättshaverister inkluderas. Så hämnaren handlar om, då är det liksom inte ett ex, liksom en före detta partner som det handlar om, utan till exempel mot så här, ja, men en myndighet eller en kundtjänst. Man känner att man har blivit felaktigt behandlad på något sätt och inte ger sig. Man bara pepprar dem med samtal, med brev, för man ska få upprättelse på något, på ett helt sätt, på ett sätt som inte är proportionerligt alls. Och sen så är den sista och ganska ovanliga kategorin då, är ju stalkers som stalkar för att det ska leda fram till ett annat brott. Till exempel man stalkar kvinnor som man sen som man planerar att våldta och som man också våldtar, eller till och med kanske mördar. Och att då stalkingen är en del i, ska vi säga, förberedelse.
Usch, det är så obehagligt.
För det brottet. Ja, och det kanske, och den kategorin kanske den man oftast, ja, jag vet inte i och för sig, det här med stalkers och kändisar är ju kanske.
Men det är ju ändå det man är mest rädd för, att det är det,
just det.
Det är det som syftet ska vara. Eller det är det, eller åtminstone jag tänker att så här, tänk om det är det skulle leda till liksom.
Ja, men precis, och där kommer det in lite när vi hade seriemördaravsnittet med seriemördare som inte är nu kommer jag inte ihåg de kategorierna, ni får lyssna på det avsnittet. Men seriemördare som inte är liksom impulsivt drivna utan har planeringsfaser och sånt. Där kan ju ofta en stalking, ganska lång stalkingperiod.
Ja, strukturerade.
Strukturerade, tack. Precis. Men det är de, jag vet, hade ni koll på alla de här olika?
Nej, jag tänkte alltid en klump bara.
Ja, jag gjorde det också faktiskt.
Men det makes sense nu när du beskriver det. Alltså,
visst.
Jag har nog tänkt det som tre. Alltså lite så här, men dels den efterpartnern som inte kan släppa. Och sen den okända som bara får en hänga på någon som den, och den offret inte ens fattar vad som händer typ. Ja. Och sen rättshaveristen. Det är väl liksom de tre jag har tänkt som tydliga, så att de finns där ute.
Men då har du i alla fall tänkt på rättshaveristen som en stalker. Det hade inte jag gjort.
Jo, men jag vet inte om det är för att jag ändå har haft med lite rättshaverist att göra. Och där har jag verkligen känt att, ja, men det blir verkligen den grejen liksom med telefonsamtal och konstiga mejl, och där det kan komma liksom att jag ser min son att du har varit och tittat på den här grejen och bla 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 bla, så att
ja, just det.
Så det är nog mest därifrån. Men hur är det med er? Har ni varit med om stalker? Jag har inte blivit stalkad, men jag har nära anhörig som har det.
Nej, alltså jag har haft någon period av att det är ett nummer som har ringt så där 100 gånger per dag. Och sen har jag svarat någon gång och då är det helt tyst, men det är ingen som lägger på. Men då har jag blockat det till slut och sen har det liksom inte varit något mer. Så att antingen är det att jag har en stalker som jag inte vet om eller liksom inte kommit på mer, eller så var det bara någon random person som tyckte att det var kul och jävlas med olika nummer, inte vet jag. Men inte så där uttalat.
Jag vet att min anhöriga var utsatt. Det var under så otroligt lång tid. Det påverkade så mycket och så många i familjen liksom.
Alltså en sak som i båda poddarna faktiskt som jag liksom reagerar lite på, jag tycker att det känns lite malplacé, är hur man pratar om, inte så mycket i det mörka psyket, men det förekommer ändå, med att man pratar om, ni vet, så här, vanliga beteenden, som att man till exempel kollar upp någon man är intresserad av på sociala medier, eller att man man kollar på ett ex stories och
liksom, det kan väl inte vara stalking.
Nej, men om att man kopplar ihop de där två lite grann, och med lite så här att, ja, men någon man var intresserad av, då såg man till att man kanske gick med hunden närmare där den bodde för att man kanske skulle råka stöta in i varandra. Och jag, för mig är det så två skilda annorlunda saker.
Ja.
I mitt huvud det... är det inte svårt att skilja på.
Nej, inte mitt heller. Det känns helt annorlunda.
Ja.
Men är inte det lite samma diskussion som det här med liksom... Det är väl också i Mörka psyke bland annat de har avsnitt om svartsjuka.
Mm. Jo, men precis.
När är det ett ganska standard beteende egentligen? Och när börjar det bli ett sjukligt beteende?
Mm.
Och jag kan väl tycka att det... Ja, jag skulle säga att det är lättare ändå att se när normala beteenden faktiskt har blivit stalkerbeteende versus när normala beteenden går över till att bli jävligt ohälsosamma, alltså svartsjuka beteenden.
Mm.
Och, så, och sen det som kan knepa till det är väl lite grann att olika par, olika människor också kan ha ganska olika gränser för sånt här.
Absolut.
Mm. Mm.
Vilket ju också kan göra liksom att det kan ta längre tid att faktiskt se när ett beteende har gått över gränsen.
Mm.
Ja. Och där tror jag igen också att framförallt då kanske när det gäller svartsjuka att vissa grejer där blir lite mer, ja, det, han bryr sig eller hon bryr sig eller vi, det här handlar bara om tillit. Men ta en sån här grej liksom att titta i varandras telefoner.
Mm.
Att vissa relationer, alltså de har ju det som en grej liksom, för att de säger att ja, men det handlar om tillit, att vi litar på varandra, att titta igenom varandras telefoner. Medan jag kanske skulle vända
mig
på
det så,
men tilliten konstigt är väl att man inte behöver titta alltså, i varandras telefoner.
Jag kan bara säga att Johan ger fan i att röra min telefon.
Men det, och jag tänker att det är, visst det är ju, det blir ju samma, just att det finns olika gränsdragningar, det är ju samma som de pratar om. Alltså kontroll och vad man tycker är ett vad, i någons ögon så är ett osunt kontrollerande av annan person, i en annan persons ögon så är det omtanke eller att man visar att man bryr sig eller en bekräftelse på någonting, och det går ju också då igen i det som vi också har pratat om tidigare med hur i populärkulturen hur stalking kan göras till ett liksom romantiskt beteende.
Ja, men verkligen.
Och att det verkligen ses som en så här
någon inte ger upp. Ja. Någon inte ger upp när du säger nej, utan de fortsätter kämpa för att vinna dig, få dig.
Mm.
Ge inte upp.
Mm.
Man bara blä. Stick.
Nu är det en kvinnlig stalker så är hon, så är det oftast en gag att hon är jätteknasig och jätterolig och så vidare, inte kaninkokerska. Det finns ju de två varianterna liksom. Knäpp men roligt och ofarligt eller komplett galning som.
Men jag känner ändå när vi pratar om det här att det är ju mycket som är utifrån liksom att man känner själv att nej, det, jag tycker att så här, det är ett spektra och fram till den graden tycker jag att det är helt normalt. Men att det går över en gräns och att man bara ska känna när det går över den gränsen. Att det lätt kan bli godtyckligt.
Ja, nej, det är aldrig bra när det blir det här man ska känna. Nu känner jag att
men
det är...
Alltså, helt ärligt, jag tänker så här. Att det egentligen handlar exakt samma grej som med sex. Det handlar om samtycke. För att det går ju inte att liksom hålla på... Alltså, ingen tycker ju att det är konstigt att vi säger nej, men det här med sex, hur vidare en våldtäkt eller inte, handlar om samtycke. Att man ska känna efter. Vill jag det här, nej, det eller sant, inte? Och visar man på ett eller annat sätt att det här är ingenting jag vill, ja, då är det ett övergrepp. Du får inte ha sex med någon som inte vill ha sex med dig. Alltså,
nej, men, fast punkt, då, blir liksom också, då blir det också så här, okej, säg att det är jag har en crush på någon som jag dejtade några gånger, blev jättekär i, sen sa han att han inte var så himla kär tillbaka. Vi har massa gemensamma bekanta, jag håller koll på hans stories på Insta och så vidare. Och säg då, även om han skulle, när han dumpar mig, så blockar han mig. Och om jag då går in, betyder det då att om jag då går in med ett annat konto och tittar, eller går in via en webbläsare och tittar då på hans konto, då är det stalking?
Nej.
Fast då har han ju uttryckt.
Alltså stalking handlar ju också om att det är systematiskt. Så där kommer man, men däremot så är det ju ett osunt beteende. Eftersom ja, det är en person som väldigt tydligt har signalerat att jag vill inte ha mer med dig att göra.
Jag tror att det jag vill komma till är ju också utifrån det här som vi pratade om inledningsvis, med att det känns som att utifrån påföljd och sådär, och också utifrån till exempel i Felix fall hur svårt han hade att få gensvar från rättsväsendet på att det här faktiskt är brottsligt och det här ska vi ta tag i på allvar. Att det känns som att det finns, vet inte, svårigheter för oss att kartlägga det här på rätt sätt. När jo, är det... Ja, men eller hur? Alltså olaga förföljelse. Ja, absolut.
Men hur många sms är okej? Ja. När blir det... Alltså, hur många sms får du tåla?
Exakt.
Det där blir det ju också igen det här med samtycke och grejer. Alltså, vill en person inte att du ska smsa, så är ett sms för mycket. Sen kanske inte det, blir ju inte det inom gränsen då för stalking. Och det är lite samma med trakasserier. Alltså vad går gränsen för när någonting då är ett trakasseri? Alltså även där är det liksom att det ska vara återkommande. Händer det en gång så kan det vara ett ofredande till exempel. Men har man sen sagt nej och sagt ifrån och personen fortsätter, och då blir det trakasserier utav det, för att det är någonting som blir återkommande. Och där tänker jag till samma med att någon säger att nej, men jag vill inte ha mer kontakt nu, och du skickar ett sms en gång. Och då är det fortfarande olämpligt att du inte lyssnar på det nejet. Men det har inte varit någonting som sker systematiskt än. Alltså vi har massa sådana här grejer. Mm. Mobbing är också en sån här sak som definieras utifrån att det är någonting som är återkommande. Så att du blir inte mobbad för att någon retar dig på en rast. Även om det, den retningen den gången var någonting som du blev jätteledsen för. Men när det sen blir ett återkommande beteende i de här retningarna, då har du gått över till mobbing. Så att det är lite det också. Och jag tänker samma med sådana här grejer, så att det är ett olämpligt beteende att gå i, alltså, smyga in på någons konto när du är blockad genom ett annat konto bara för att du vill sitta och hålla koll. Det är lite så här, ja, men vad ska personen göra åt om han inte ens vet att det sker? Där kommer ju stalkingen in mer i om man i så fall börjar göra det känt. Mm. Alltså på något ett eller annat sätt liksom ändå signalerar till personen i fråga att jag har fortfarande koll på dig.
Jag tror att det jag är ute efter kanske mer är liksom hur i förhållande till den lag och det som ska reglera det, om det är faktiskt tillräckligt specificerat för att rättsväsendet på ett liksom tillräckligt tydligt sätt kan agera mot brottet.
Mm. Alltså jag vet inte nu. Nu
skjut från höften.
Jag skjuter från höften. Men jag får lite känslan av att ha läst att det finns en viss okunskap eller kanske ovilja att utreda den här typen av brott, särskilt när det är internet, alltså när det sker över nätet. När det sker liksom stalking över nätet, för det vet, och det vet jag for fact, alltså att försöka anmäla grejer som har skett på nätet är verkligen skitsvårt. Det läggs ju ner, de tittar inte ens på det innan det har lagts ner liksom. Och det känns som att det är lite det, alltså det är en del av problemet också.
Ja, men och ska vi ju inte glömma det som vi redan har sagt, att det är oftast kvinnor som blir utsatta för stalking, och utsättaren är ofta män, och vi vet att den kategorin av brott där ligger oftast efter, för att det är normaliserat på olika sätt, och man kanske inte tycker att det är en lika liksom stor grej. Sen ska det ju såklart inte vara så i formulering av lagar och så vidare, men jag vet inte, jag tycker att man kan utifrån dels den här domen, men också generellt så tycker jag det finns ett problem.
Ja, alltså jag har ju fått höra typ i princip att men du har ju ditt konto öppet, så då får du skylla dig själv liksom, när jag har försökt anmäla brott hos polisen. Och den typen av attityder underlättar ju inte direkt för lagföring. Men jag, alltså bara utifrån vår diskussion nu så känns det som att det inte är helt tydligt vad som räknas och inte som stalking. När går det över till att bli den här olaga förföljelsen? Det är ju
det blir ju lite liksom från fall till fall.
Ja, men och det blir ju när man pratar i som i domen och sånt, man pratar om så här helhetsbilden, ja, och att det adderas på varandra och sånt, då känns det alltid som att det liksom är en, det är lite luddigare bedömningsfråga.
Det är ju ett rad, det är en rad ofredanden på varandra, ja, i en serie som det här systematiska som Paula pratade om, som blir det här ofredan, eller som blir det här förföljelsen.
Men jag tror också att det är ett problem att man har en ganska förmildrande syn på det här, att man någonstans ändå har en ganska gammaldags bild av att, jag menar, en stalker, det är liksom en fluktare typ som smyger efter någon kvinna och sen står och stirrar på henne genom sovrumsfönstret.
Ja,
och
exakt,
att det är obehagligt men oförargligt, alltså egentligen. Och att man inte kan se det här liksom fullt ut, kanske konsekvensen av att en stalker kan göra väldigt, väldigt stor skada beroende på hur han eller hon väljer att agera, i det här fallet med då felaktiga anklagelser om brott eller liknande. Men också, som vi har varit inne på vid någon annan diskussion, det här med att man kanske inte alltid heller tar så himla mycket hänsyn till de rent psykologiska konsekvenserna.
Nej.
Vi höll på att diskutera kring det, till exempel här med vad är våld, och liksom så här, att man glömmer av sig kring det psykiska våldet som ju stalking ganska mycket handlar om. Det är inte...
Alltså jag kom på en sak nu, för när du frågade om jag hade varit, om vi hade varit med om stalking, jag tänkte nog inte att det här räknades till det, men jag hade, när jag bodde i studentlägenhet, jag och min kompis bodde tillsammans, så hade vi en det som man kallar för fönsterglyttare, vilket är liksom så himla förmildrande av vad det är, som liksom som härjade i området, och han hängde vid oss väldigt mycket, så att jag hade ju utanför mitt sovrumsfönster så var det som liksom persienner där man fortfarande kan se genom gliporna, och så var det en rabatt nedanför, och där var det liksom nertrampade fotspår och liksom ciggfimpar, för att han återkommande stod där, och där vi också, jag och min kompis satt i soffan och kollade på tv en kväll, och vi hade liksom då fönster men precis bredvid oss vid soffan som är klassiskt vardagsrum, och där jag helt plötsligt ser i ögonvrån att det är en person som står liksom i fönstret, så det är så jävla obehagligt, och den iskalla liksom känslan i kroppen, och att jag fortsätter stirra rakt fram och bara säger till min kompis, jag bara, titta inte nu, men det står någon rakt utanför fönstret. Sen hade jag tur och hade liksom, min kompis var totalt jävla orädd och bara blev arg och kutade upp och flög ut genom dörren och började jaga honom och skrek liksom okvädesord efter honom. Men det där kan jag fortfarande tänka tillbaka på, att det är en person som återkommande har stått och liksom tittat in på mig när jag har dragit för mina persienner, liksom kanske ligger och sover eller vad som helst. Det är ett sånt fruktansvärt obehagligt liksom intrång i, och tänk då om det händer över flera års tid tillsammans med en massa annat.
Ja, men det är där jag känner att det tappas bort, det här psykiska.
För precis.
På ett sätt, liksom, även om det inte händer någonting fysiskt för dig där, som du säger, du har ändå satt spår och är någonting som skapar obehag många, många, många år senare av ganska naturliga skäl. Men det är också där, apropå det här med gränsdragning, alltså när du ska räkna så stark eller inte och så vidare. Alltså jag har ju, när jag flyttade ner till Värnamo, det är ju 12 år sedan. Så vi hade bott i Värnamo i, kan det bli, knappt ett år. Så fick jag ett sms ifrån ett okänt nummer en dag. Och bara så här, tja, vad gör du då? Allt bra eller något sånt där? Och jag svarade typ, ja, jag mår bra, vem är det här? Och få tillbaka, men det är jag som, vi träffades på krogen i lördags. Och jag bara, nej. svarade var att det är jag helt säker på att vi inte har gjort, du har tyvärr fått fel nummer. Och han skriver tillbaka, men vadå, är inte du Paula som är si och så gammal, som ganska nyligen har flyttat ner från Luleå, alltså verkligen hela min story, korrekt? Och jag bara, jo, det stämmer. Och han bara, ja, men då är det ju rätt nummer. Jag bara, jo, fast jag var inte på krogen i lördags. Jag har två små barn.
Ja.
Mellanbarnet var ju dryga året när det här hände. Och jag är gift. Jag var definitivt inte ute på krogen.
Mm.
Och han bara, är du, vad fan? Och så här, jag bara, men du, här är länken till min Facebook-sida. Gå in och kolla så ser jag en bild på mig. Är det den du träffade i lördags?
Mm.
Och så får jag tillbaka efter en stund. Så bara, nej, jag träffade någon som var blond och svensk liksom och sådär. Men som verkligen hade utgett sig för att vara mig och hade fan, alla fakta sjukt. Rätt. Och det är verkligen så här. Och sen hände ingenting mer.
Mm.
Och jag sa liksom till den här snubben att jag beklagar verkligen det här. Jag har ingen aning om vem där du har träffat eller vad som har hänt.
Nej.
Men det var ju sjukt obehagligt typ.
Mm.
Men sen har det liksom aldrig hänt någonting liknande igen. Jag vet fortfarande inte vem det var som gjorde det. Jag vet fortfarande inte vad som hände. Det är bara en enda händelse.
Mm.
Men det faktum att hon hade mitt namn, min ålder, min födelsedag, visste var jag kom ifrån, hur länge jag hade bott i Värnamo och så vidare. Det var verkligen så här, men det är ju någon som har haft koll på mig. Och det här hände ju innan jag fanns som, alltså vardagsrasismen fanns inte då, jag var inte en offentlig figur på det sättet.
Nej.
Så det här kom ju innan det. Så det är verkligen så här, fortfarande än idag bara, vad fan var det egentligen som hände där?
Usch, vad barnigt.
Sånt där, när jag... Panik.
Ja, nej, men alltså, även fast man liksom inte har varit i närheten av det som Felix har varit med om under de här åren, att man ändå liksom kan bara alltså knappt föreställa sig fullkomliga liksom terrorn.
Mm. Alltså bara det att bli anklagad för ett brott man inte har begått, det är ju liksom
och se att andra tror på det och att de inte tror den när man försvarar sig. Och det är överallt och det är på jobbet och det är liksom, du vill byta stad, det är där också. Fullkomligt mardrömsscenario.
Ja. Jag kan känna mig nästan lite sur över att rätten inte verkar ta in magnituden av vad det är han faktiskt har blivit utsatt för alla de här åren. Just för att det är en sån där grej typ att ja, men han har ju inte blivit fysiskt skadad.
Nej.
Så då är det inte så farligt.
Nej.
Mm. Men han har ju fått hela sitt liv raserat.
Ja.
Mm. Under de här åren.
Vi får nästa gång vi pratar om det här så får vi ta ett fall med en kvinna som blir utsatt och så får vi se om vi hittar några liksom skillnader och paralleller för att det
får vi göra.
Det här ämnet är så jäkla, alltså det är ju intriguing på många sätt för att det är så extremt obehagligt.
Ja, jag kan ju säga att jag tror att det finns framförallt våldskapitalet.
Ja.
Mm. När en man stalkar, att det också är någonting som han använder sig av i det, även om det inte går över i fysiskt våld, så är det ett typ av hot som finns där på ett helt annat sätt än vad det gör när det är en kvinnlig stalker.
Ja, och det tvångsmässiga sexualiserandet och det liksom alla de bitarna.
Ja. Mm. Precis.
Men det kan bli en intressant diskussion, tänker jag.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Det behöver dra ihop sig till en snackis. Eller hur?
Ja, visst. Yes.
Vi hade ju en snackis för ett tag sedan om 3 stycken barn i Älvsbyn. Svarar du? Ja. Där socialnämndens ordförande, som var man ifrån KD, hade gått ut och väldigt stolt och glatt meddelat att nu hade man rättat till den här rättsskandalen av 3 barn som hade blivit omhändertagna utan belägg typ. Och så lämnade man tillbaka barnen till föräldrarna utan att veta om att pappan i familjen utreddes för grova barnpornografibrott. Och därefter också blev åtalad för det. En dom som inte har fallit ännu. Den är väl på gång. Eller det är väl på gång med själva målet snart, tror jag. Ja, i alla fall. Man hade missat hela den grejen. Och det visar väl någonstans att det kanske låg lite sanningen då i varför de här 3 barnen skulle omhändertas. Och vi kommer också in på att det är också kringgått en del regler där från kommunens sida. Bland annat då kring att fasa ut omhändertagandet. Normalt ska man ju ha en övergångsperiod där barnet börjar, eller barnen i det här fallet då, som hade varit omhändertagande i flera år, liksom lotsas tillbaka, spendera mer och mer tid med föräldrarna som de ska tillbaka till. Men där hade man mer eller mindre gått från en dag till en annan och bara lämna tillbaka barnen. Och när den här grejen skedde från i Älvsbyn, så satte två stycken moderata politiker i Gällivare och hyllade detta. De här två moderata politikerna är gifta med varandra, och kvinnan i relationen hade bland annat kommenterat att det var så skönt att se politiker i andra kommuner som faktiskt tog upp för barnen och vågade, ja, ställa de svåra frågorna, driva de tuffa besluten. Ungefär så. Och nu visade det sig att de här två moderata politikerna har haft mycket samtal med en mamma i Gällivare som har varit en frontfigur i den här globala anti-LVU-kampanjerna som sker, eller har skett. Som bestämt hävdar att hon har blivit av med sina två av sina barn på falska grunder, att det inte har funnits belägg, att det handlar om islamofobi, att man har tagit barnen för att socialen är rasister typ. Och hon har verkligen lyckats övertala de här två moderata politikerna, där framförallt och kvinnan, men också till viss del mannen, själva har börjat bli ganska involverad i hela den här anti-LVU-kampanjandet på olika sätt. Och det här från DN då, det skrevs för 2 dagar sedan, alltså i måndags, så kommer det fram nu då att den ena utav i det här moderatparet sitter då som ganska högt uppsatt då inom socialnämnden. Och man har helt enkelt beslutat rakt av att de här två barnen som är omhändertagna ska tillbaka till föräldrarna. Punkt. Och man går inte, alltså man får inget utslag i familjerätten. Man går inte de korrekta vägarna för att upphäva ett LVU-beslut. Utan man bara bestämmer att nu ska barnen tillbaka. Och detta då trots att det handlar om en son och en dotter. Sonen hade skrivit brev till socialnämnden och bönat och bett dem att få komma tillbaka till sitt fosterhem där han hade varit. För att innan då han fick komma tillbaka till sina föräldrar, så utan förvarning så bytte man fosterhem på honom. Han hade bönat och bett att få komma tillbaka till dem där han hade varit innan. Han ville inte, och han ville absolut inte tillbaka till föräldrarna. Och dottern i fråga vill absolut inte heller tillbaka till föräldrarna. Och den här DN-reportern skriver bland annat om att han har fått, de har fått höra på en ljudinspelning från när då dottern hämtas och ska till föräldrarna. Och hur hon gråter och ber om att snälla, snälla, jag vill inte dit, snälla, snälla, låt mig få stanna. Och ändå tvingar man tillbaka barnen till föräldrarna och menar på att LVU-besluten har inte varit korrekta.
Det är så jävla allvarligt. Det här är så jävla allvarligt. Och jag blir så här, vad går det liksom troll i de här jävla, i de här liksom kommunpolitikerna, och har de är det någon makthybris? Vad är det liksom som försiggår? När man utan, naturligtvis måste du ha full koll på hur den här gången ska gå till för att det ska vara rätt, och man bara skiter i det.
Mm.
Vad är det som händer? Det är nog så att ta lagen i egna händer, någon slags populistiskt messiaskomplex, jag vet inte.
Ja, nej, men det är verkligen så här riktigt illa liksom. Och DN skriver också så här att barnen hade inget juridiskt ombud, vilket de har rätt till att ha. När det kommer till sådana frågor, det ska alltid finnas med ett juridiskt ombud som för barnens talan. Mm. Bland annat ledamot alltså från Vänsterpartiet i socialnämnden ifrågasatte, det finns det på protokoll, att de har ifrågasatt att det saknades någon redovisning för vad barnen ville. Och att man därmed också med på att men då är det ju svårt att bedöma vad är barnens intressen när vi inte har hört barnen och deras åsikter om det här.
Ja.
Och man kunde också konstatera att barnen hade kommit tillbaka till sina biologiska föräldrar redan innan beslutet tog i socialnämnden om att LVU skulle upphöra. Och man har också kunnat se att handläggaren på socialtjänsten som var den som skrev intyg någonstans på att barnen hade ändrat sina berättelser, framförallt sonen då hade dragit tillbaka bland annat att han skulle bli misshandlad, och menar på att barnen har ljugit och att det därmed inte längre finns belägg för att de ska vara LVU-ade. Samt den familjehemsmamman som anlitades, alltså som kom däremellan, som bland annat på den här sonen hade skrivit brev om att hon, att han ville ifrån. Båda de fick uppdrag som ledamöter för Moderaterna i Gällivare socialnämnd.
Kanon.
De belönades alltså med politiska positioner av Moderaterna.
Superbra. Fint.
Mm.
Oh, alltså kommunpolitiken.
Är det det bästa du vet, Hanna?
Oh.
Men det är sånt här som är intressant när man liksom, när det pratas om det här med korruption och så i Sverige. Mm. Man säger att ja, men vi har så otroligt låg korruption och så. Man bara, men det kanske är för att man inte så ofta orkar med, tror jag.
Mm.
Varken från egentligen individhåll eller mediehåll alla gånger. Sitta och kolla på såna här grejer.
Mm.
Jag läste ju bara
de här trådarna.
Ja, det var ju någon jättestor korruptionshärva. Nu kommer jag inte ihåg vilken kommun det var.
Alltså, vi har ju bara hela grejen med Nya Karolinska. Det är ju också jättekorrupt. Men det finns ju där. Men som i det här fallet att någon faktiskt har tipsat DN. DN har valt att titta på det här närmare. Ser de här kopplingarna. Ser hur den här politiken från Vänsterpartiet säger ju ibland liksom att hon upplever hela att nej, men vi offrade barnen för att mamman skulle börja hålla tyst. För att så fort barnen kom tillbaka så hade ju mamman i princip klivit bort ifrån den här då anti-LVU-kampanjandet. Och de organisationerna har försvunnit för närvarande. I och med att hon har sina barn igen.
Mm.
Men det är, jag tycker att det är läskigt och väldigt oroväckande. Alltså i det här fallet så tror jag att det är ganska lätt för folk att tycka att ja, men det här är hemskt och det här är fel och det är klart att man inte genom kampanjande och politisk påverkan ska kunna förändra liksom hur våra myndigheter agerar. Men faktum är ju att den här typen av kampanjande och påverkande för att få våra myndigheter att ändra saker i specifika fall sker ju även från våra egna, eller vad man ska säga.
Ja.
Jag tänker som det vi pratar om med snippadomen till exempel, det här med att det är klart att nu ska ju håret upp det, men att lite så här, men håret ska ju ta upp det för att det finns juridiska grejer som behöver diskuteras och tas upp. De ska ju inte ta upp det för att vi var tillräckligt många som var förbannade i sociala medier.
Nej, men och tror man det så har man någon, och återigen någon hybris som, och okunskap kring hur saker och ting fungerar.
Mm. Men verkligen, men jag tänker att det här är ett sånt bra exempel verkligen på varför vi inte ska se det som någonting positivt att tro att kampanjandet för att påverka utslag i specifika ärenden är någonting positivt. Det är klart att det kan kännas bra när det är någonting vi själva står för.
Mm.
Men det kan ju också användas för sådana här grejer som är någonting vi inte står för. liksom. Så att det, nej, det är ju så att lagen måste följas ihåg. Och suger lagen, så det, då får vi ju försöka ändra den. Men inte ja, men genom exakt. Att sätta press på att man ska frångå lagen.
Nej. Bra sagt.
Så nu har jag fått ranta. Nu är jag nöjd.
Take it nej, away, men jag håller verkligen med. Jag håller verkligen med. Det är faktiskt en väldigt viktig poäng som bra att påminna sig om, för det kan ju bli väldigt lätt när man känner att man har medvind. Jag tänker bara i det här med typ yttrandefrihetsdebatten och att man tycker att motståndarsidan inte borde få säga sitt liksom, och så har man medvind, men så glömmer man bort, ja, men vad händer när det är motståndarsidan som styr då?
Ja.
Då får inte du säga ditt heller.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Tack kära lyssnare. Och Paula och Kajan och Ali.
Tack, tack.
För att ni har lyssnat. Ja, vill någon tillägga något?
Nej, tack för att ni är patrons. Se till att vara på rätt nivå. Var med på Instagram och så vidare. Ni är jättebra. Och söta också.
Ni är jättebra. Ja, ni är jättebra. Ja. Tagga oss när ni lyssnar och vad ni gör. Vi vill höra från er.
Glöm inte att skaffa garn så vi kan sätta igång med den där tröjvirkningsgrejen på nästa live.
Mm.
Då är garn det dags att kroka på. Live. Då kör vi. Ja,
då kör vi.
Då kör vi. Okej, puss och kram.
Hejdå!
Hejdå!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.